Temat för första advent är ett nådens år. Men den text som är föreslagen som evangelietext tar inte upp just det perspektivet. Men jag kommer ändå att beröra också det lite senare i min predikan. Men jag börjar med att läsa den föreslagna texten från Matteus 21. Och där har de föreslagit vers 1-9, men jag läser vers 1-11. Jesus rider in i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen, och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Det som har hänt innan vår text är att Jesus på sin vandring upp till Jerusalem har talat om för lärjungarna att han går upp till Jerusalem för att lida och dö. Och samtidigt har han, som han haft fokus på det som var det väsentligaste i hans gärning här på jorden, så har han också ändå haft fokus på de människor som har kommit i hans väg. I Jeriko har han bjudit sig själv till Sakaios. Idag måste jag gästa i ditt hus. Och så får Sakaios uppleva omvändelse och upprättelse. Och när han går ut från Jeriko så sitter det två blinda där. Och han ger dem deras syn tillbaka. Och så är det jubel bland människor för allt det positiva de ser. Alla håller inte med om allt. Det var de som var kritiska när Jesus gick in till Sakaios. Men totalt sett så var det många som var glada och förväntansfulla. Vad kommer att hända nu? Det händer så mycket. När Matteus skriver sitt evangelium, kanske 40 år efter sedan det har hänt, så förstår vi att han skriver till judar. För på flera ställen så hänvisar han till det här hände för att det som profeten hade sagt skulle gå i uppfyllelse. Han vill bevisa för de judar som han skriver till att de där profetiorna som vi har i vår bibel, det vi kallar Gamla testamentet, de har gått i uppfyllelse i och med att Jesus kom. Och så kan han hävda att detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Men när vi sen stannar upp inför den här texten och hör den text som Lisbet läste, som är den föreslagna gammaltestamentliga texten, så är det inte bara den versen som är föreslagen utan också nästa vers. Sakaria 10. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågor ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Men den versen har inte Matteus med. Och det är på något vis, Och det är det som ibland skapar problem när vi läser profetior i Gamla testamentet. Att den första versen i det här sammanhanget, den gick i uppfyllelse när Jesus red in i Jerusalem. Men den andra versen, den går inte i uppfyllelse förrän Jesus kommer tillbaka. När man läser de två verserna efter varann så får man en känsla av att det här kommer att hända slag i slag. Och så vet vi att det är i alla fall 2000 år cirka emellan den första versens uppfyllelse och den andra versens. Och så förstår vi att det var problem ibland för de som skulle tyda profetior. Och samma problem kan vi ställas inför fortfarande när vi läser profetior som ännu inte har hänt. Det kan se väldigt kort ut och så kan det röra sig om flera hundra år och kanske årtusen emellan uppfyllelsen av dem. Och så får vi ha en ödmjukhet inför det här när vi försöker tolka profetior. I femte Mosebok 18 och 15 så säger Mose till folket: en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. En profet lik Mose skulle uppstå. Och de skriftlärda på Jesu tid, de tänkte sig två personer. Någon profet som skulle komma och så Messias. Men både Johannes Döparen och Petrus i sin pingstpredikan har förstått att profeten och Messias är samma person. Och så gick Mose profetia om en profet i uppfyllelse när Jesus kom. När Johannes berättar om det som skulle komma, eller när han skriver sitt evangelium om intåget i Jerusalem, så är han ännu senare än Matteus, förmodligen 10-15 år senare. Och när han drar sig till minnes Jesu intåg i Jerusalem, så står det att när Jesus red in i Jerusalem och som det står skrivet: var inte rädd, dotter Sion, se din konung kommer ridande på ett åsneföl. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Jesu lärjungar, de kunde sin bibel. De hade fått undervisning i den som du och jag fick i söndagsskolan. Hade de fått undervisning i synagogan, men inte bara en dag i veckan, utan när de skulle lära sig läsa så var det ju ur de gammaltestamentliga skrifterna de fick lära sig läsa. Det var inte den där gula läseboken som jag hade i ettan, tvåan, nu ska vi läsa. Det är säkert fler som känner igen den, om mor är rar och far or. Utan det fanns inte sådana barnböcker då till sjuåringar, utan de fick lära sig läsa ur Jesaja, ur Moseböckerna, ur Saltaren. Det var deras läseböcker. Och så lärde de sig vad det stod i de här böckerna. Och de fick höra profetiorna, de fick höra utläggningar om det här. Och så kunde de det. Och ändå skriver Johannes: när det här hände, då kopplade vi inte ihop det med det Zakaria skriver. Men senare, när Jesus hade uppstått, när vi hade fått anden, då klarnade det, då förstod vi. Och så kan du och jag hamna i samma sits, att vi inte riktigt förstår profetiorna när de händer. Ibland behöver det gå lite tid och så klarnar det. Men vad som är väldigt tydligt, det är att du och jag, vi behöver hålla oss till Bibeln för att försöka förstå: vad säger Bibeln? Vad har den att lära oss? Hur kan den bli en del av vårt liv så att vi verkligen förstår och känner igen? När en profetia går i uppfyllelse, hur känner vi igen den utifrån den situation vi står i? I Lukas 24 kapitel så står det i vers 45. Och det är när Jesus har kommit tillbaka efter sin uppståndelse och uppenbarar sig för lärjungarna i Jerusalem. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jesus öppnar lärjungarnas sinnen så de förstår skrifterna. Lärjungarna hade bekänt att Jesus är Messias. De var fullständigt övertygade om det ända fram till Jesus blir korsfäst. Då skakar helt plötsligt deras uppfattning. Hade vi fel? De hade inte kunnat ta in att Jesus skulle dö. Han skulle upprätta Davids rike. Men när Jesus uppstår och kommer till dem genom stängda dörrar och sen visar sig för dem under 40 dagar fram till sin himmelsfärd, så förstår de, ja, det var så här det skulle vara. Allt det här var förutbestämt, fast inte vi hade förstått det. Och så tar de in det att, ja, Jesus är Messias. Deras tro kommer tillbaka stärkt. De har förstått. Och så finns det saker du och jag inte förstår. Men sen ibland så blir bibelord levande för oss. Vi kan ta det till oss och förstå, jaha, så här är det. Och så blir vi stärkta i vår tro. Och så förstår vi när saker och ting händer. Jaha, nu händer det här. Och så kan vi vara vaksamma inför andra saker som ska hända mot tidens slut. Ett nådens år från Herren. När Jesus kommer till Nasarets synagoga, som är en annan av de föreslagna texterna, så talar han om att han är sänd för att predika ett nådens år från Gud. Och ett nådens år, det finns två kopplingar till ett nådens år i Gamla testamentet. Det ena var friåret, det var vart sjunde år. Då skulle de judiska slavarna friges. Och de skulle inte behöva gå tomhända, utan de skulle få lite med sig så att de kunde göra en nystart. Och vart 50:e år var jubelåret. Då var det inte bara att man blev frigiven, utan då var det också så att om man hade varit tvungen att sälja sin arvegård, så skulle man få tillbaka den. Och så skulle det bli en ekonomisk upprättelse. Det skulle inte vara så som det är i vår tid, att de rika blir rikare och rikare och de fattiga blir fattigare och fattigare. Utan det fanns ett system som Gud hade sagt, så här ska ni göra för att det ska bli en utjämning. Nu tror man inte att det här hade fungerat, och därför blir det ännu tydligare när Jesus säger att han har kommit för att predika ett nådens år. För de fattiga hade inte upplevt det innan. Även att lagen sa att det skulle vara så, så hade det inte fungerat. Så kom Jesus för att predika ett nådens år. Och så är det fascinerande att du och jag, vi behöver inte vänta till vart sjunde år eller till vart 50:e år. Utan varje år första advent så är temat ett nådens år. Du och jag, vi får ta emot nåd ifrån Gud. När Maria har fått veta att hon ska föda Messias, så besöker hon Elisabet. När hon där hos Elisabet får bekräftelse av det hon har varit med om, att hon ska föda Messias, så säger hon i Lukas 1:50: hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte. Inte bara så att hans barmhärtighet kommer ny en gång om året, utan den varar hela tiden. Och i Psaltaren 103, vers 17 och 18: Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom, och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer det. När man tänker på hans förbund. Och så blir det tydligt att du och jag, vi får ta emot nåd. Men vi också kallar det att ge varandra nåd. Vi misslyckas allihopa ibland. Vi trampar människor på fötterna, ibland för att vi inte tänkte oss för. Ibland därför att vi tyvärr är så mänskliga så ibland känner vi ett behov av att hämnas. Helgelsen har inte nått så långt i våra liv att vi kan säga att vi är fullständigt befriade från det där, utan ibland känner vi att vi vill ge igen. Men Herrens nåd varar över dem som fruktar honom från evighet till evighet. Och så blir det också tydligt att Herrens nåd finns på något vis i olika dimensioner. Paulus skriver om att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Alltså, alla som vaknade i morse, oavsett om de tänkte gå till kyrkan eller inte, oavsett om de har en gudsrelation eller inte, så var det Guds nåd att de vaknade i morse. Och så lär Bibeln att det finns en djupare dimension i Guds nåd. Inte bara att vi lever, att vi vaknar, att vi har ett liv som vi kan tycka fungerar ganska bra, utan att du och jag får leva i en gudsrelation, en nära relation med honom hela tiden. Och så är det djupet i Guds nåd. Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom, och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Och så får du och jag börja ett kyrkoår igen. Och de flesta av oss har börjat många kyrkoår. Och så får vi börja den med bibelordet, med gemenskap med Jesus Kristus själv. Och vi får ta emot nåd som varar från evighet till evighet. Tack Jesus Kristus för din nåd emot oss. Tack för att du kallar oss att leva i en nära gemenskap med dig. Och hjälp oss att visa varandra nåd. Herre, jag ber för vår församling här, för vår gemenskap. Tack för de som har kommit hit idag och delar gemenskapen här. Hjälp oss att se på varandra på det sätt som du ser på oss. Och tack för att vi får leva i nåden varje dag.